Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och Lena Senildemens Ljungdahl.
Kan man få börja med en rövhatt den här veckan? Kan man få börja med en rövhatt?
Gärna.
Jag sitter ju på kanske Sveriges deppigaste hotell. Jag ska inte göra reklam för det.
Det känns som du sitter lite som i en bunker av något slag. Det är väldigt, alltså det är mycket betong och så.
Det ser ut som kulverterna på någon film när de ska besöka någon man som får mat genom en lucka i golvet.
Just det, på ett mentalsjukhus eller motsvarande.
Ja. Det är jävligt deppigt. Det är också helt obefintligt med internet. Så att det hackar och far mellan dig och mig. Men framförallt så har jag ju tagit med mig precis allt gällande poddutrustningen utom själva inspelningsenheten. Just jag har mick, jag har sladd, jag har SD-kort, jag har lurar. Jag har också riggat med väldigt mycket kuddon och textilier där borta i den här avdelningen. Det är byggt en studio. Men jag har inte med mig själva apparaten.
Nej,
men
och då, den är ju så att säga ganska vital när man ska spela in podd. Så är det ju.
Så att nu har jag tryckt på knappen röstmemo på min datormaskin. Så att jag bara säger till er lyssnare, tack och förlåt för att ni får ett jävla pissljud den här veckan. Och det är mitt fel, men jag är lika fin för det.
Ja, du är mänsklig.
Jag är intakt. Det är det som är så fint med mig. Jag är helt intakt. Jag är nästan lite bättre nu än vad jag var precis innan. Så sjuk är jag. Nej, men det var jag ville ändå att ni skulle säga det. För ni tänkte, vad gör Lena med sin mic? Sluta irritera på det. Det kommer vara så här nu hela timmen.
Ja. Mm. Lägg inte fokus på det, utan istället lägg fokus på att ta del av vad som händer i Olshammar. För idag så kör vi del 2. Av Troy & Shield och tillslaget i amfetaminfabriken.
Vad folk har längtat.
Ja, jag hoppas det.
Det har jag sett.
Ja, det blir bra. Du, bara först några ord i övrigt om veckan som har gått. Vilken jädra buzz det blev runt släppet av förbokningarna av vår nya bok, Dödens sand.
Ja, vi la ju ut en blänkare i förra veckan om att nu släpps förbokningar av signerade exemplar på Adlibris. Och det sköt som en kanon. Den satt så att säga i krysset.
Kanonkula.
Eller som man säger i handbollsspråk, svart. Då vet man att bollen sitter svart. Alltså uppe i hörnan på ett väldigt smackigt sätt. Vi seglade ju rakt upp på första platsen på mest sålda böcker på Adlibris. Mm. Och vi har legat där i flera dagar. Och sen har vi glidit ner. Sen så var det någon annan som envises med att släppa en bok. Men sen tog vi tillbaka första platsen.
Den så att säga medelmåttiga författarinnan Camilla Läckberg.
Jag tycker ändå att...
Och jag menar naturligtvis inte att hon är medelmåttig. Det var ju ironi för er som nu kommer ranta loss över detta.
Ja, men jag tycker ändå att det är kul att vi lånade ut första platsen till Läckberg. Och sen snodde vi tillbaka den. Och det är ju exklusivt på Adlibris. Man kan förköpa signerade exemplar. Och detta kan man bara göra fram till 12 april. Sen försvinner möjligheten att göra det. Så ni som vill ha tillgång till oss i skriven form, så som se våra autografer, då är det in på Adlibris innan 12 april. Sen så kan man inte det mer efter det.
Just det. Bra sammanfattat, Ljungan.
Ja, och sen vill jag också säga en sak till innan du drar igång. Mm. Det har bassat en hel del. Vi släppte ju biljetterna till vår turné.
Just det.
Och de gick som smör i solsken. Och det är, jag var inne och kikade lite till gigget 31 maj i Göteborg på JC's. Mm-hmm. Där står det fåtal. Det finns ett par skrapbiljetter kvar. Ja, fåtal biljetter kvar. Och det är inte särskilt många kvar i Västerås heller den 4 maj. Och sen finns det också i Ystad. Så att vill man gå och möta oss och lösa mordgåtor till våren, då är det in på de tre respektive hotellens hemsidor och norpa de här biljetterna. JC's Göteborg, Steam i Västerås, Ystad Saltsjöbad. Där nere. Neråt
ska vi.
Men nu, Anna Jånghede, ja, som du fick heta här i veckan också.
Just
berätta.
Det.
Vad var det? Ja. Du måste göra en recap, tror jag.
Ja, jag tror vi får göra det. Alltså, förra veckan i del 1 av torsdagscaset så pratade vi ju lite grann om Anom. Supertelefonen som FBI tog fram och lanserade, och där tusentals skurkar gick i fällan och stolt köpte sig ett ex av denna supertelefon.
Ja, som skulle vara så otroligt hemlig och krypterad. Och det var den ju, fast grejen var ju bara att polisen såg allt i realtid.
Ja, exakt. Ja. Och man har uppskattat att ungefär 27 miljoner meddelanden ska ha skickats under den tidsperiod som Anom var vid liv, så att säga.
Mm.
Och det här ska ha involverat då 300 kriminella organisationer i 16 länder.
Jag kan fortfarande inte släppa hur mycket du måste ha high-fivats inne i korridorerna, som ser ut ungefär som korridoren jag själv sitter i. Det har high-fivats.
Ja, det har det gjort. Det har också bjudits på tårtor. När man liksom, nu knäckte vi det här caset, idag blir det tårta, du förstår. Det är inte första tostan i mass som det blir marsipan, så att säga, på FBI.
Nej.
Nej, det är härligt.
Good for them.
Det här i alla fall då, Anom, resulterade i att man plockade upp pågående brottsliga gärningar, sådana som hade skett och sådana som var förestående. Och en sån här händelse rör ju då lilla Olshammar och den amfetaminfabrik som spaning ledde fram till. Mm. Och det är ju så här att när man får då information från en annan polisstat, så att säga, som har fångats upp i en chatt på det här sättet, så vill man ju gärna jobba upp ärendet så att man har något konkret som liksom funkar i svensk lagstiftning. Så att det liksom inte blir omtvistat i ett senare skede att ja, men här har bedrivits någon form av liksom hemlig avlyssning eller i vart fall, ja, vad man nu ska kalla det. Och det här bygger ni upp ett case på.
Får jag säga en liten juridisk grej här som var lite avgörande när det kom till de svenska casen? För det blev inte likadant runt om i världen.
Nej, så var det ju.
Här gynnades ju det svenska rättsväsendet, eller lagens långa arm, lagens långa klibbiga finger, kunde ju jobba här därför att vi har fri bevisprövning i svenska rättssalar. Det vill säga, när man sitter där i rätten så spelar inte så jävla stor roll hur uppgiften kom fram. Om den har kommit fram på laglig väg eller olaglig väg, eller att någon har varit smart, osmart, luras, någon har kastat fram information. Informationen som finns, den får värderas i rättssalen. Mm. Och så är det inte överallt. Utan man säger, den här informationen har kommit fram på felaktig väg, eller vi får inte ta reda på det. Då får man liksom, det brukar man se på så amerikanska rättegångar. Mm. Stryk exhibit A. Den finns inte. Låtsas som att den inte finns. Men här, eftersom informationen fanns, så fick svenska rättsväsendet mumsa i sig det. Och sen så får man värdera i rätten som all annan information.
Ja, och det ska sägas att det här fick kritik från en radda försvarsadvokater. Oh ja. Jag tänker vi kommer återkomma lite till det senare avsnittet. Men du har helt rätt och bra förtydligande om den fria bevisprövningen. Som ni kanske minns från förra veckan så befann jag och min kollega oss nu i detta hus, tillika amfetaminfabriken. Efter att våran insatsgrupp hade gjort tillslag, gjort flisor av alla entrédörrar. Ja. Och sedermera gripit på plats två personer. Varav en greps i källarvåningen. Där också då själva labbet, eller köket som de kallar det i de här chattarna, var beläget. och ytterligare en person som kom nerrusandes från övervåningen. Nu står vi där, vi har upptäckt det här ett förråd där lampan stod tänd och dörren var öppen. Och i det här förrådet fanns ju massa förbrukningsmateriell, starka syror i stora mängder. Vakuum,
och massa kärl pratade du om.
Kärl, omrörare, alltså allt du kan tänka dig för att kunna bedriva den här verksamheten. Det här sa ju oss att någon i närtid till händelsen hade befunnit sig i det här förrådet. Och gissningsvis så var det den personen som greps några meter därifrån. Och också då några meter ifrån labbet. Jag nämnde också inriktningen här. Vad börjar vi? Vad ska vi satsa på av alla godspunkter som finns här? Alla spår som är möjliga att säkra? Och naturligtvis så ville vi ju då knyta det här första beslaget som togs tack vare spaningsinsatsen av en kurir i höjd med Eskilstuna som blev avbruten i sin, så att säga, blåstömning. De ville vi knyta till platsen. Det gjorde vi ganska snart, så att säga, preliminärt genom att hitta kartonger med liknande märkning. Vi letade också efter såna aktas etiketter som de första kartongerna var märkta med, och vi hittade en rulle med såna. Så det blev en inriktning. Vi vill också knyta den här amfetaminoljan till det framställda amfetaminet. Vi hade ju en tanke om att kanske kan vi till och med visa att det är samma leverantör av olja som har använts återupprepat för olika batcher liksom av förädling av oljan. Dokumentation, visa hur framställningen har skett, i vilka steg, försöka beräkna vilken omfattning det här har skett i, och sen då säkra så mycket spår som möjligt som kunde knyta personer till hantering av narkotika och framställningen av narkotika och så vidare.
Ja, och då jag tänker tillbaka, ni minns ju alla skräckhuset.
Ja.
Där det hade hanterats kilon och åter kilon. 26 stycken, ja, kilon amfetamin. Och där var man ju också inne på det här att kriminalteknikerna fick kämpa för att när vi väl var inne i det så fanns det inte så många kilon kvar. Men man kunde utifrån vad som fanns i mattor, gardiner, väggar, skruvhål göra ett estimat för hur mycket, vilken typ av omfattning har det skett här inne. Så man då kan matcha, alltså varför gör man det? Jo, då ska man ju matcha det mot stories och annan bevisning. Så här, ja, nej, men absolut, jag är amfetaminmissbrukare, jag tar mitt amfetamin 3 dagar i veckan. Ja, men då hamnar det inte exakt alla skruvhål och i mattkanterna. Ja,
precis.
Så att sådana undersökningar kan ju verkligen hjälpa som stödbevisning.
Ja, men verkligen. Och en annan typ av, eller en typ av bevisning som alltid är central, jag skulle vilja säga vid alla grova brott, det är digitala spår. Telefoner, datorer, lagringsmedia, klockor, alltså smarta klockor. Alla föremål som kan lagra information är relevanta att liksom leta efter. Och ganska snart när vi kom in i fastigheten här så såg vi dels ett gäng såna här små burners, telefoner, alltså
buslurar.
Buslurar. Och en vanlig smartphone hittade vi ganska snabbt nere i anslutning till det här köket. Men allt eftersom timmarna gick och vi letade oss igenom och liksom hade börjat jobba skarpt på platsen, så hittade vi, och det var ju det här du kanske minns, cliffhangern i förra veckan. Bakom ett kylskåp som för övrigt var fullt med amfetamin i massa kärl, så låg det en telefon påslagen, vilket säger oss att den kan inte ha legat där så länge. Bredvid telefonen så låg det en andningsmask som naturligtvis sammantaget blev superintressant, för nu byggde vi hypotesen att någon har slängt in, försökt gömma både mask och telefon här. Telefonen är påslagen, vi är nu kanske 4-5 timmar efter gripandet.
Det signalerar bakom ett kylskåp.
Bakom ett kylskåp.
Det är fan otjänligt försök.
Ja, det är ju
telefon.
Det. Ja,
det är nästan gulligt.
Ja, det är lite
ligger
rart.
Den här.
Ja. Så den här luren blev ju superintressant, för den kunde vi ju, så att säga, vi hade en tanke om att den kanske hörde ihop med den person som greps på det här våningsplanet, bara några meter därifrån, och kanske även masken. Så det där blev ju centrala fynd i den fortsatta utredningen. Vi tog ju in den här telefonen och vi pratade med åklagaren och vi ville prioritera och undersöka den här. Eller alla telefoner. Men just den här visade sig vara omöjlig att knäcka, att komma in i.
Mm.
Det vi då inte visste, det var ju att det här var ju en krypterad supertelefon som högsta polisledningen i Sverige kände till. Mm. Men inte kunde berätta om.
Exakt. Det är inte så att Anna Jinghede och Örebro Sweden får all information i realtid bara för att den finns. Utan man håller ju på information i en ganska liten krets. Och de har ju säkert lovat sina kompisar på FBI i olika saker.
Såklart. Inte ens åklagaren visste om. Den här telefonen skickades runt till en massa olika ställen i försök att komma in i den.
Mm.
Och samtidigt så fanns det individer, inte bara i Sverige utan inte minst på FBI, som hade all information i den. Mm. Men det här är ju avvägningar det handlar om. Att riskera röja hela den här operationen som sen skulle följa då Trojan Shield för att lösa ett brott var inte där och då motiverat.
Ska du kanske förklara skillnaden Trojan Shield versus Anom?
Absolut. Anom är ju själva telefonen, själva krypteringen i lurarna. Operativsystem och allt det där. Operation Trojan Shield är en multinationell operativ insats som i kölvattnet av Anom-krypteringarna och chattinformationen blev av. Så att man vid en och samma tidpunkt gjorde ett synkroniserat tillslag. Och det kommer vi återkomma till när vi har lämnat Olshammar. Men först så tar vi en paus.
Och fy fan vad snyggt, Anna. Där satt du nu.
Jag har tränat.
Gud, jag kissade nästan på mig, känner jag här i sängen.
Oj, jag byter små alltså,
nu blir det klart. Välkomna tillbaka, hörni. Till ett jättespännande avsnitt här i podden Över min döda kropp. Och det är Anna Jinghede som sitter liksom bakom ratten med foten tung, blytung på gaspedalen idag. Du, vi är inne fortfarande i Olshammar, nere
vi
i det här amfetaminlabbsköket.
Mm, just det.
Jag har en fråga. Lukt. Alltså schack luktar ju starkt blommigt blomster. Mm. Om man liksom tänker i brukarledet och framförallt brukare av schack brukar ju ibland lukta tvättstuga.
Ja,
hur luktar det ner i köket i, så att säga, i tillverkningsfasen? För det kan ju vara en annan lite mer stickig vinägeraktig doft.
Ja, det är en ganska bra beskrivning tycker jag. Jag skulle på det enklaste sätt beskriva den som att det luktade kemi. Liksom.
Ja.
Mm. Förstår du vad jag menar? Så det är kemikalier som hela tiden är i omlopp. Så den här klassiska blomsterlika doften, den fanns liksom inte riktigt där. Jo, den fanns ju om man öppnade det här kylskåpet till exempel, där det stod många, många kilo samlat. Ja.
Jag har faktiskt fått det som fråga en gång när jag skulle in i USA. Du vet, när man är på Newark och så ska man ju förbi de här bistra officerarna.
Biffiga officerarna.
Ja, och sen ska man ju lägga right hand thumb, right hand, alltså fingeravtryck och så vidare. Och sen får man ibland fyra random frågor. Så här, vad jobbar du med? När ska du in? När ska du ut? Och så frågar
hur mycket pengar har du med dig?
Mm. Exakt, så här, kommer vi bli av med dig? Det är det de vill veta. Kommer det bli ett problem? Och sen så, det var då jag jobbade på Span, så då sa jag lite så här svävande vad jag jobbade med. Och det faller inte på läpp, så att säga. Det var jävligt svårt att definiera. Och han tittade på mig som att såhär, what? Och jag såg väl inte exakt ut som det han hade tänkt, eller så, jag vet inte. Så då frågade han som kontrollfråga, hur luktar amfetamin? Fick jag som kontrollfråga.
Smart ändå.
Och när jag då
om
sa
det,
då sa
varit käkmissbrukare förstås.
Exakt. Men då sa han bara, welcome! Och så bröst han upp liksom ett stort leende. Det var som att jag bara aceade hans kontrollfråga.
Vad roligt. Ja.
Nu ska du få fortsätta.
En anledning till också att man inte ännu ville liksom röja det faktum att man satt på en massa information från FBI var ju att man hoppades ju på att man nu skulle kommunicera i chattarna över att tillslaget hade skett på platsen och att folk har gripits för att om möjligt bygga upp ärendet ännu mer. Man förstod ju att för att liksom kunna hålla en sån här business i rullians så fordras ju lite manpower, så att säga. Mm-hmm. Och två individer kan inte ensamt hantera det här. Så, ja, plus då kuriren som hade gripits tidigare, ska sägas. Så man höll ju chattarna, eller man fortsatte bevaka dem. Och ganska snart så uppstod ju en förvirring här. När man förstår att labbet i Olshammar nu inte längre existerar. Man förstår att tillslag har gjorts, man funderar på hur 17 har polisen fått informationen, vem är det som har läckt. Det blir ganska upprörda känslor som man då kan följa.
Alltså det här tycker jag är, det här är en sötmafas för mig. Det här har jag ju upplevt så många gånger.
Ja.
Alltså det är så jävla roligt när man har spanat på ett ärende länge, kanske ett halvår, ett år, två år.
Ja.
Och sen grips någon, och det tas ju ganska operativa, svåra, strategiska beslut. Vem ska vi klippa och i vilket skede och vad kommer det skapa? Vad vill vi ha ut av det?
Mm.
Och det som då sker, på, för eftersom du alltid tar hemliga tvångsmedel, det som då sker på telefonavlyssning, folk börjar köra konstigt, de byter telefoner, de hoppar in på hotell, de byter fan huvudbonad. Och det är sånt jävla nojeri alltså.
Ja.
Det är sån lös, det är så mycket imodium som måste inhaleras under en period. För att de får panik. Vem har läckt? Ingen tror på varandra heller. De blir svinnoja för varandra. Det är väldigt, som spanare är det en riktigt rolig fas. För det är ju 7 varv i alla rondeller.
Ja, det kan man ju tänka sig. Kul. Det här sätter ju igång processer och det är ju i den fasen som man också hoppas på misstag. Eller så här att man råkar förseja sig eller lämnar information som man annars inte förväntas kanske ens.
Man lämnar sin rutin.
Precis. Mm. Och faktum är att trots att man nu, det börjar nu cirkulera skärmdumpar från media i chatten. Alltså, det här kom ju snart ut i media och riksmedia också att polisen hade gjort tillslag. Men trots det så fortsatte man att prata om hur 17 blir det nu och hur ser bokföringen ut för det vi har pumpat ut härifrån och hur ska vi hantera det och kostnader. Och,
alltså man kunde inte i sin vildaste fantasi tänka sig att de är i superluren.
Nej!
De alltså, tror att de är så trygga, det är så jävla roligt.
Och till och med delar av bokföringen läggs ut i chatten. Och där kan man ju avläsa då att sista veckornas leveranser från Olshammar har i försäljning resulterat i 10 miljoner kronor i vinst.
Mm. Mm-mm.
Så att de bjussade på ganska mycket. Det gav ju oss en hint om liksom, omfattningen och logistikfrågor och dimensionerna. I det här caset. Det jag också gjorde var att generera mer arbete för mig och mina kollegor.
Jag tänker de här fotorna borde ju liksom ni ha mumma av att, när ni står där. Att kunna jämföra fotorna med platsen.
Mm. Självklart, för att man förstod ju också att frågan kommer ju att uppkomma. Hur kan ni vara säkra på att det som kommuniceras här om ett kök i Olshammar faktiskt är exakt den här platsen?
Just det.
Så att det här blir ju superviktigt att, så att säga, kunna rekonstruera foton som delades i chatten på stora beslag, på föremål, på kärl, på en viss plats i det här huset. Och när man gör det, när man rekonstruerar, så är det ju viktigt att man får en avbildning i ett nytt foto i exakt rätt vinkel. Alltså här handlar det om att mäta upp liksom avstånd från en skarv, en kakelplatta till nästa fog, till en bordskant, till ett
det här går du igång på. Det här tycker du är kul.
Ja, jag tycker det här är
jag
roligt.
Älskar att åka 7 varv i rondeller. Du älskar att mäta avstånd mellan fog och kakelplatta.
Ja, och man blir
det
så nöjd
det där.
När man hittar den där bilden är tagen ändå. Här. Jag är helt säker nu. För som du tänker i ett helt våningsplan, fullt, alltså det klinker på hela golvet i 4-5 rum och vitt kakel på väggar. Och dessutom vet vi från fotorna att det har inte sett ut som det gör idag hela tiden under
tidens gång. Ja, de har ju renoverat massa, sa du ju också.
De har renoverat och de har också möblerat om i labbet. Så att hitta då den exakta spotten och sen möblera upp det med det som finns i miljön, slänga av den där bilden så att den lirar exakt med den i kärn. Alltså det är...
Jag kan ändå fatta det.
Det har något. Samtidigt så fortsatte vi med vår spårsäkring. En tanke som vi hade var ju att så här, om vi kan få in någon person till uppbyggnaden av labbet, då skulle vi kunna knyta den till att vara upphovsman av det hela. Så att en inriktning blev ju att lossa på alla isoleringstejper, allt emballage till ventilation. Liksom,
man hittar liksom initiativtagaren som är med från start.
Vem har varit med från start i det här? Det är inte säkert att den personen är den som nu jobbar i det här labbet. Men vi vill ju knyta så många som möjligt i den här platsen. Så att det var väldigt mycket utdraget arbete. Och samtidigt så hade vi tät dialog med åklagaren. Och åklagaren var lite lurig så här. Dels så ville hon ju avgränsa brottstiden ganska tidigt. Och det förstod vi ju var rimligt, för att den narkotika vi hade nu var ju tillräcklig för att komma upp i ett synnerligen grovt narkotikabrott. Så då behöver vi ju så att säga inte straffvärdesmässigt liksom försöka styrka så mycket som möjligt under så lång tid som möjligt. Dessutom är det ju ohållbart för att det genererar så mycket utredningsinformation. Men hon var lite svårtolkad också vad gäller när åtalet skulle ske.
Fy fan, jag kan bara tänka mig, nu har jag ju lyssnat på lite poddar, vilken jävla rävsax hon satt i.
Ja!
Här gäller att väga exakt varje ord på...
Ja.
Den finaste vågen.
Precis. Och nu vet vi ju att hon verkligen satt i den där rävsaxen. Därför att hon hade ju fått strikta direktiv om vad som fick sägas och kommuniceras och inte. Och att hon behövde ju ha tillräckligt på fötter för fällande domar naturligtvis. Men hon behövde också ha ett go. För att det här innebar ju att så fort åtalet var inlämnat så skulle det ju nu vara känt var informationen och en stor del av bevisningen kom ifrån. Så det här var ett superkänsligt läge. Och samtidigt så hade ju högsta polisledningen och medarbetare där dialog då med amerikanerna. De var där och hade flera möten, amerikanerna var här och de hade möten. Hur ska vi kunna lägga upp det här? Och det är det här som nu mynnar ut i Troy and Shield. För det var ju också fler länder som såklart ville så att säga ingripa. Beslut kommer till slut att få använda det här materialet i chatten som inte bara heller rörde de som nu var gripna och det som vi nu hade säkrat i Olshammar, utan också i syfte att gripa fler i den så kallade firman som var involverad i Olshammar, men också andra grovt kriminella som man hade plockat upp i andra så att säga chattdialoger.
Det här måste ju ha påverkat större delen av ert polishus.
Alltså, det här är så sjukt. Vet du, när beslutet kommer att man ska göra ett nationellt eller då ett multinationellt synkront tillslag, då får 100, jag repeterar 100 poliser i Örebro order.
Är ni ens 100?
Ja, men alltså, jag höll på att svimma av.
Går du att skrapa fram 100? Alltså. Är det liksom Berit från repan?
Ja, det undrar jag, men alla kommer bara alla ifrån? 100 poliser får order, för man vill ju gärna så att säga, de som rörde firman som skulle gripas ville man gärna skulle hanteras av Örebropoliser av någon anledning. Jag antar att det har med brottsforum att göra, det i våran polisregion och så vidare. Men i vart fall så beslutades om att avsätta 100 poliser som skulle ta sig till Stockholm och invänta liksom fortsatta direktiv.
Ja.
De visste inte när de packade småbyxan i väskan vad de skulle göra.
Det här passar ju vissa, vissa är ju helt okej med det. Och det beror lite på, tror jag, vad man jobbar med till vardags. Mm. De som var spanare i det här gänget, de är nog helt vana med det. Att göra en åtgärd, vet inte varför, vet inte hur länge du ska vara borta. Vet inte om du kommer komma hem, om du kommer vara i ett annat land ikväll. Nej. Och du kommer få den informationen du behöver. Men jag kan tänka mig att det är ganska många som är vana att jobba på ett annat sätt. Som blir lite så här frustrerade över. Kan inte få någon förbannad information? Och jag har ju också, för sådana grejer har jag hört. Ja. Vi är väl alla poliser, vi jobbar väl för samma ändamål. Ja. Man bara, käft och gör bara.
Mm.
Alltså,
exakt.
Sen så är det alltid folk som drar in säkerhetsaspekten i det här. Ja. Alltså, ja. Kan jag göra det här? Är det någon som har tänkt på säkerhet? Ja, det är klart att de har, tänker jag.
Ja.
Att man får så pass mycket information som man kan göra sin arbetsuppgift på ett hyfsat säkert sätt i alla fall.
Ja, men det här var ju en otroligt välplanerad organisation som sen kom att genomföras den 7 juni 2021. Han som var ytterst ansvarig i Sverige råkar vara min gamla chef. Han har varit chef för forensiska sektionschef. Mm. Och jag vet att han alltså han hade lite fukt mellan skinkorna, om jag säger så, på nationaldagen på nationaldagen 2021, timmarna innan det här ska ske.
Bra,
för tänk dig själv. Alltså, någon kan läcka, det räcker ju att en. Alltså, förstår du? Det är så sårbart att få det här att lira. Men det skedde då den 7 juni 2021 ett stort antal då koordinerat husrannsakningar, gripanden och...
inte bara i Sverige, ska vi säga.
Nej, i 16 länder, och det engagerade 9000 poliser. 9000 poliser. Det här betraktas ju som en av de största polisiära operationerna genom alla tider. Inte ens
kan vi bara ge lite kärlek till de där stackarna? Jag vet ju vilka de är. Om man nu ska slå till den 7 juni, då vill man ju i de allra flesta fallen veta vad personen man ska slå till emot är i den sekunden.
Exakt.
Och då kan ni bara lista ut, hur vet man var alla de här människorna befinner sig?
Exakt.
Sitter de på en buss? Är de på ett bibliotek? Är de hos den lokala tandläkaren? Ligger de och sover? Det måste ju någon ha tagit reda på och hållit koll på. Mm. Så att om det är 9000 poliser som är involverade i själva tillslaget, så är det ju jättemånga mer som har jobbat ganska intensivt ett par dygn innan det här.
Ja,
för att kunna och sen, säga var man ska slå till.
Sen skulle du ha utredande personal och åklagare som också direkt kan så att säga, ta över när man kommer in med alla dessa människor. Och operationen var alltså så hemlig så inte ens svenska regeringen hade insyn eller kunskap om det här förrän bara några timmar innan det skulle ske.
Det tror jag var nog bra.
Det var nog bra. Vad resulterade det här i då? Jo, över 800 personer greps över då hela världen, varav de allra flesta är eller var på ett eller annat sätt delaktiga eller engagerade i den grova organiserade brottsligheten. Och då pratar vi liksom allt ifrån maffia sammanslutningar till kriminella MC-gäng, till den typen av organisationer som sågs i firman. I Australien så greps 224 personer, i Finland 100 personer, i Tyskland över 70 och i Norge 8 personer. I Sverige så uppskattade man att man lyckades stoppa 10 mord fördelat på 155 personer som greps. Och nästan samtliga dessa 155 gick till häktning. De blev häktade, misstänkta för grova brott. Totalt sett ska man ha förhindrat... Ja, och totalt sett i operationen ska man alltså ha förhindrat över 100 planerade mord. Det är ganska otroligt.
Otroligt.
Och lägg då till beslag av över 400 miljoner kronor i olika valutor. Beslag av flera ton med narkotika. 8 ton kokain, 2 ton amfetamin och över 22 ton cannabis. Och därtill otroligt mycket vapen som togs i beslag.
Vilken jävla grej. Asballt. Jag kan inte säga det. Det här är asballt bara.
Ja. Alltså man går igång på det här. Man blir ju glad på något vis. Dagen efter Trojan Shield-tillslaget, då stängde FBI ner Anom-chatten.
Skickade de ut ett sista sånt här?
Ja, just alltså, det.
Jag skulle... Och det hade varit så jävla roligt. Tänk om pappa sa, hörni, vi lägger ner det imorgon. Men ska vi smacka på dem en hälsning? Välj en emoji nu, Anna. Välj en emoji. Vilken emoji skulle du skicka på dem?
Jag hade ju skickat på dem clownen, alltså. Det hade blivit clown-emojin. Och du kan inte säga att den inte hade passat bra.
Och det här är lite som en intern grej, men Anna använder ju clown-emojin väldigt mycket. Och vid 99 fall av 100 är ni helt felplacerad.
Ja, det tycker du. Men, ja.
Men här hade den suttit. Jag tror att jag hade skickat den här popcorn-grejen.
Just det.
Tack för underhållningen, grabbar.
Ja, just det. Hade du skickat, det är för sig kul.
Ja. Tack för underhållningen.
Tack för
det var otroligt kul. Tack för titeln. Ni får 5 rattmuffar för den här filmen. Bra slut också. Bra slut på filmen. Kunde inte ha regisserat det bättre själv. Nej, just det. Det är jag som har regisserat filmen. Hej då.
Ja, det är fantastiskt. Men tillbaka till Olshammar. För att i och med att det här tillslaget gjordes så greps ju flera misstänkta i delaktighet i firman. Och framställningen av amfetaminet i Olshammar. Och det här gjorde ju att nu tillkom ju en massa bevis. Nu hade man ju tömma fler lurar och liksom allt det där. Och göra husransakningar och så. Och när man sammanställde chattkommunikationen bara rörande Olshammar så visade det sig att man hade sänt, jag kanske nämnde det i avsnitt 1, men över 370 000 meddelanden bara runt då Olshammars fabriken. Och sen var det ju en annan aspekt som man upptäckte här, och det var ju att många av de här chattarna har ju alias. Alltså de även om de litade på krypteringen så skrev de ju inte eller använde sina egna namn. Det är ju en risk till och med internt. Alltså de vill ju inte ens internt att de andra ska veta vem jag är. Det är ju en risk helt enkelt.
Så exakt, in i det här verktyget som de inte är rädda för polisen, men de är ju garanterat rädda för varandra.
Såklart, ja. med all rätt. Så en ganska grannlaga uppgift nu blev ju också att kartlägga alla alias som hade kommunicerat i de här chattloggarna och knyta dem då till alla de här personerna och kanske också vissa som inte man lyckades gripa. Och dessutom då platser. Och det här är ju viktigt, för att i och med att det är ett sånt enormt stort case också så får det ju inte falla på att man inte med säkerhet kan bevisa att person A är alias Zlatan. Nej. Eller vad vet jag. Men det blev ett åtal och en huvudförhandling och rättegång till slut. Den kom 1,5 år efter att det här tillslaget gjordes. Mitt brottsplatsprotokoll uppgick till över 100 sidor. Det var ett ganska maffigt protokoll. Jag hade flera hundra spår att redovisa, beslag. Kriminaltekniken blev ju väldigt bra i det här fallet faktiskt. Mm. Vi fick jättemånga fina både fingeravtrycksspår och DNA-träffar och allt det här.
Bra,
och jag, ja, tack. Jag blev kallad att vittna. Du kanske minns, du var ju med när jag vittnade i det här målet. Det var ju nu vi var på vårt härliga skrivställe som vi brukar ses på somrarna. Och jag var lite nervös inför det här eftersom det var ett ganska stort och tungt mål och liksom medialt uppmärksammat och allt det
är mycket
där.
Material också.
Enormt huvudet, mycket liksom. Material. Ja. Men jag fick i princip 2 frågor. Ja. Det tog 5 minuter.
Ja, du var nästan lite så här snopen efteråt.
Ja.
Nej men.
Ja men alltså, ja. Det kunde ju vara vad som helst som försvaret hade hittat något fel eller något som var konstigt uttryckt eller formulerat i 100 sidors protokoll.
Ja, men jag liksom. Måste säga Anna att min erfarenhet är att ju bättre man är på att dokumentera Och ju bättre man är på att skriva PM och protokoll, desto färre frågor får man. För det är så få oklarheter. Plus att det du skrev stämde också överens med mycket annat. Bevisläget var ju tämligen
så
gott.
Så var det ju. Ja.
Men det är väl bara ett gott betyg.
Ja, det var otroligt kul. Och det ska sägas, vi hade jättetät och bra och fin dialog med åklagaren i ärendet. Mm. Så att jag var ganska trygg. Men de frågor jag fick rörde hur luften var nere i labbet. Och om man kände lukten av narkotika när man klev in i huset. Och varför var...
Två ganska lättsvarade frågor,
ja,
känner jag.
Otroligt lättsvarade.
Där slank kom du lätt undan.
Ja, och varför det var så viktigt, det berodde ju på att de som kunde knytas till fastigheten samt han som greps på våningen ovanför hävdar ju att jag har varit i huset. Det är inte konstigt att teknikerna...
Men jag har aldrig varit där nere.
Jag hade ingen aning om hur det var i källaren. Eller vad som pågick där.
Det är klassiker. Ja. Jag har också fått vittna på den frågan många gånger. Jaha! Odlar min son... har han en jättestor marijuanaodling i källaren? Det visste inte jag. Nej. Men hörru, bubbis. Det luktar... Alltså det stinker braj ut till brevlådan.
Ja.
Jaha! Det visste inte jag. Ja. Nej. Bra. Bra.
Totalt så blev det 7 personer som åtalades för detta, och åtalet omfattade framställning av, det landade på 530 kilo amfetamin. Men vi kunde visa genom våra beräkningsmodeller och med hjälp av NFC och det som kommunicerades i chattar och så vidare, att målsättningen och kapaciteten i den här fabriken var framställning av 1,2 ton i månaden.
Ja. Det är lätt rimligare, tycker jag. Med en sånt rigg som är där nere så lät det andra väldigt lågt.
Mm. Men 1,2 ton. Förstår du hur mycket knark det är? Det är helt galet mycket.
Ka-ching.
Ja, och bevisningen utgjordes ju till stor del av chattinformation från Anom.
Vore det inte fint om folk slutade knarka?
Det vore ju det allra bästa.
Då skulle ju inte det här, så att säga, vara ett problem.
Nej.
Låt oss återkomma till det i poddavsnitt framöver.
Ja, gärna. Utfallet då. Alla utom 2 nekade till delaktighet i detta. Men när domarna kom så resulterade det i att 7 män, det vill säga samtliga som stod åtalade, alla dömdes för synnerligen grova narkotikabrott, synnerligen grovt narkotikabrott. Och de fick mellan 6 och 10 år. Och därtill så skulle då 4 stycken utvisas ur riket med förbud att återvända. Jag antar att det är efter avtjänad dom.
Bye bye.
Men vi nämnde ju då inledningsvis, eller ska vi ta paus först?
Jag tycker att det är ett otroligt bra läge på att ta en paus.
Det gör vi.
Välkomna tillbaka igen. För sista, så att säga, vändan av detta. Nu har ju du skickat 7 män in i finkan här. På det då ganska nya brottet, synnerligen grovt narkotikabrott. Det fanns ju inte innan. Det var grovt, max. Ja, vad hände sen?
Ja, men
var alla happy-go-lucky med det här?
Ja, alltså vi pratade lite grann inledningsvis om den kritik som riktades kring bevisföringen här. Det vill säga utdrag ur de här chattloggarna. Det var ju så här att varje meddelande som skickades mellan olika individer som var anslutna till en viss chatt. Varje sånt meddelande skickades som en kopia också till brottsbekämpande myndigheter. Så alltså, man kan säga att kommunikationen liksom styrdes av, användningen av chattarna styrdes av brottsbekämpande myndigheter. Och det här retade gallfeber på ett antal försvarsadvokater som då menade att man genom det här tillvägagångssättet lyckats liksom runda, köra över svensk lagstiftning. För det var ju faktiskt utländska myndigheter nu som bedrev det man ville omnämna som hemlig dataavläsning mot svenska medborgare, eller i alla fall individer som befinner sig i Sverige, och detta utan att ansöka om tillstånd från svensk domstol som annars krävs.
Mm.
Dessutom spridningen av Anom byggde ju på att kriminella individer användes i marknadsföringen för att liksom kränga ut. Alltså vi snackar om infiltratörer. Kort sagt.
Ja, alltså när de har en telefon, det går ju inte till så att det är två snubbar i illasittande kostymer och New Balance då som går, från FBI som går ut till kriminella gängen och säger kolla på den här, det här är bra skit. Utan de måste ju så att säga ha en mellanhand. Och just den här mellanhanden är ju givetvis en infiltratör som har så att säga tillräckligt mycket status och godkännande i rätt kretsar för att kunna prångla ut det här. Det är de som de har problem med. För i Sverige så är det det är svårt att få igenom det i Sverige.
Precis. En invändning från några av de tilltalade var ju också att ja men vadå, det är inte jag som har skrivit det där. Det är någon som har haft ett konto i mitt namn och just använt det, mitt alias. Ja. Ja, men precis.
Mm,
alltså, det dök upp, det blev lite efterspel och lite argumentation kring det här. Men precis som du nämnde inledningsvis så gillades ändå den här bevisningen så att säga. Som man
vi har ju fri bevisprövning, ja. Det vill säga det är skitsamma hur informationen har kommit fram. Däremot om Sverige hade gjort så här, då hade ju också svensk polis fått en jävla stor kritik för att man håller på att runda lagen och gör hemlig tvångsmedel fast man inte får det. Men i det här fallet så var det ju inte svensk polis som hade gjort det, utan de plockade så att säga ganska lågt hängande frukter.
Ja, det får man väl ändå säga.
Ja, det får man lov att säga.
Ja, det här är ju det är kanske ett av de mest förbluffande ärenden som jag har jobbat med. Men också ett av de mest lärorika, måste jag säga. Jag har lärt mig otroligt mycket. Det har verkligen allt. Jag har lärt mig så himla mycket av det här ärendet. Och jag tycker fortfarande att det är otroligt fascinerande att alltså ha suttit agenter på FBI headquarters i
Hur tänker du att de ser ut? Visst har de mustasch?
Ja, det är mustaschbrydda farbröder. Och sen har de ju kostymer, förmodligen i marinblått, som ofta har lite för vida ben i sig. Så det är,
eller beige.
Eller beige, ja det kan det också vara. Ja. Givetvis en slips. Och sen FBI-nålen sitter ju på vänstra kavajslaget, såklart.
Men att de där på någonting som sker i Olshamn.
Ja, att de har pratat då. Well, they're talking about a Greg. Small city outside Askersen, a place called Askersen.
Det har något.
Det har något. Ja, hörni, tack för den här stunden, höll jag på att säga. Tack för att ni har lyssnat på del 2 av torsdagscaset. Jag hoppas att ni tyckte det var spännande.
Men det är klart att de tycker. Och jag tycker också för att den här, precis som du sa förra avsnittet, det här caset har ju dragits i lite olika poddar. Man har fått lyssna på åklagaren och så vidare. Men det är ju, det har ju något att lyssna på dig som faktiskt har varit med i caset. Och liksom varit där på brotts... platsen. Ja. Alltså fan, det måste ha varit jävla roligt att sitta som en liksom, tänk dig den som satt med all information.
Ja, men jag kan också säga, jag vill bara knyta an till det du just sa som har varit på plats. Alltså vi var där så många gånger. Första gången när vi kom dit så låg det en påse med gula lökar i sånt här nät i trappen, kommer jag ihåg. Mm. Och när vi var klara så hade de här lökarna liksom växt till stora... Förstår du?
Vad fint att tiden har sin gång. Det blir som en tidsmarkör att de har slagit rot.
Ja, alltså vi har ätit lussebullar i det där huset. Vi har liksom firat midsommar i princip. Alltså till slut så bara känner man... Nej men, måste jag åka dit en gång till? Då vet jag inte vad jag gör, alltså.
Det så var att, det här med kakelfogen. Vi måste tyvärr dit en gång till.
Väldigt glad. Ja men alltså, allt gods som skulle förverkas. Alltså i sånt här mål så är det ju inte bara en fråga om att ta gods i beslag för att bevisa brott eller utreda brott, utan vi tar ju förverkande beslag, saker som inte ska finnas kvar helt enkelt, därför att man har inte en legal anledning att använda grejer.
Man är ju sjukt sugen på den som flyttar in i huset. Jag tänker att den här då huset ska läggas ut till försäljning. Här har du chans att sätta din egen prägel. Det är inte så mysigt, men du kanske kan ha någon form av hundspa i källaren.
Åh, oh, vad dumt.
Skulle alltså. Du ha något problem att flytta in i ett hus där du vet att det har för sig gått? Att om du säger, ja, nej, det var ju så tragiskt. Det var ju två som blev mördade här. Eller det här har hänt. Är du liksom...
Alltså jag är ju i grund och botten inte särskilt, vad ska man säga, sentimental, kanske fel ord.
Vidskeplig.
Alltså för mig, för det första så är inte döden liksom onaturlig sig. Sen det är klart, här har en hel familj mördats av nära... Alltså ja, det är klart. Det skulle nog sätta någon slags prägel kanske, jag vet inte.
Ja.
Svårt.
Det är bra att de inte skriver det på Hemnet. Alltså vad som har hänt, för att de här husen har ju stått ganska länge. Det är ju liksom, det är helt omöjligt att flytta in i ett hus. Nu blir det ett litet sidospår, men du var ju faktiskt klar.
Ja, alltså det, ja.
Det är ju svårt att flytta in i en lägenhet eller ett hus om det inte är ett helt nybygge där det inte har hänt saker. Men jag hade tyckt var lite kittlande att
veta. Det är lite spännande. Ett
hus där det har liksom bara prånglats ut.
Men tjock. Sen, det händer ju att vi är i hus som är otroligt vackra eller har varit en gång i tiden. Och sen så har någonting hänt här som har gjort att ägaren av huset har fallit in i psykisk ohälsa eller någonting annat. De här hoarder husen till exempel, vi hade ju ett case för några år sedan där ett äldre par hade avlidit. Dels genom att den ena tog sitt liv och sen tror vi att den andra har avlidit följd av att den inte har fått i sig mat. I den här fastigheten fanns det massor med katter. Det enda som vi kunde konstatera att man hade ätit och förtärt här, det var kattmat och öl. Under sannolikt länge, lång tid. Och de här avlidna hade legat så länge på den här platsen. Så när vi kom dit så hade katterna livnärt sig på husse och matte.
Kroppen.
Mm. Ja. Och alltså bara sanera då efter två lik. Och sen sopor. Liksom 3 ton sopor. Går det ens att få ett sånt här vackert hus igen vackert? Förstår du? Alltså att det förstör ju på något sätt tanken om att det kan bli en idyll. Men det kanske är möjligt. Vad vet jag?
Kanske.
Ja. Hörru du, det är dags att runda av. Tack. Och du kommer ju köra en rövhatt igen, så blir det en lista i nästa vecka. Och det är
du
för att jag har ju...
rösten lite.
Ja, men precis. Men är det någon samhällsinfo vi behöver påminna om?
Nej, jag bara säger igen. Förköp signerat exemplar av Dödens hand. Själva boken kommer i butik den 7 maj. Och givetvis som ljudbok också. Vi har en ny inläsare, Eva Röse. Det är vi glada för. Men man kan på Adlibris redan nu förboka ett signerat exemplar och den chansen tar slut 12 april. Och vill man komma och göra mordgåtor med oss så går man in på de olika hotellens hemsidor och snatchar åt sig en biljett.
Just det.
På pronto. All information finns på vårt Instagram Ljungdahl och Ljunghede.
Bra. Bra sagt.
Tack. Tack.
Vad har du i rövhatslådan idag?
Han kommer här.
Lenas rövhatt.
Jag har varit på internet. Igen.
Igen. Ja.
Jag är fascinerad. Eller så här. Man kan väl säga att 9 av 10 av mina rövhattar är ju att jag är fascinerad eller djupt föraktfull för vår människoart. Vi
just
är
det.
Ju en jävla pisssläkte.
Men alltså det finns ju arter i arten. Det finns ju väldigt primitivt stående livsformer av arten Homo sapiens. Alltså där intelligensnivån kan i och för sig ge kanske toffeldjur en match. Men mer än så är det inte.
Vad fint att du säger. Ja, men då fascineras jag. Och framförallt så tror jag att det är på Facebook. Och det är nog... våra barn använder ju inte Facebook så här ymnigt direkt.
Nej.
Utan det är mer vår generation och,
ja.
Och även liksom morsans generation.
Just det.
Är ju liksom, ja.
De har ofta för övrigt 4-5 konton har jag noterat. De förstår inte riktigt, det är som att de tror att oj nu var det länge sedan, måste jag skapa ett nytt konto.
Oj, okej. Okay. Ja, det var helt
konto.
Men när man är på Facebook då kommer det ofta upp såna här eller vad säger man? Utmaningar, tasks. Och så brukar det stå så här, Och sen är det då en bild på ett finger som ska typ så här dra ett streck runt ett cirkel.
Ja, just det, just det, just det. Kan du
ihop? Ja. Ja, exakt. Och det här fingret misslyckas hela tiden. Just personen det. Fick liksom halvvägs in lepra. Ja, eller någonting.
Just det.
Så
just
står det så här, bara en psykopat kan lösa det här pusslet.
Ja, 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 det där är så eller, sjukt.
Den här, och sen det kan vara ett pussel, det kan vara en bild där det är liksom, det är 5000 kottar och så har de gömt en pingvin som står liksom mitt i bilden. Och så står det typ så här, du ser bara pingvinen om du har ADHD.
Ja, och ja, lepra. Ja, 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 ja. Nej, men det där ja. Är så obegripligt. Så ja, obegripligt.
Och det är också ofta mattetal. Alltså, ja. Bara du som har IQ över 398 kan se mattetalet. Och då är det ett svinbasic mattetal. Ja. Ja. Men den enda utmaningen är att du kanske inte vet att om det finns en parentes så ska du lösa det som just innanför som, parentesen precis. Först.
Ja. Ja.
Men den bästa är ändå så här... det är typ en bild på två gräsänder. Och nästa uh-huh. bild så är det två gräsänder. Men en av dem håller i en pytteliten pommes frites. Och, ja, och då är det så här, gräsand är värt 5. Pommes frites är värt 2. Och sen är det som på sista raden så är det typ 2 gräsänder och en pommes frites. Då är det så här, okej, okay, 5 + 5 + 2, då beskriver 12. Nej, på det ena gräsänden har då en pytteliten, ännu mindre pommes frites i sin näsborre. Och då ska man, åh nej, jag missar. Nu kommer det sjuka av allt det här. Det sjuka är inte att det finns, för det finns ett syfte med det här.
Och ja, det är men ju vad är det då?
Ja, men jag antar att den som har drivit det här skapa interaktion och klicka vidare. Det finns ju, det är nästan alltid något vinstdrivande syfte.
Ja, så är det.
Men kan vi prata om alla jävla muppar som skriver? Alltså du kan ta vilken av de här bilderna som helst och så tittar du på hur många kommentarer bilden har och då är det så här, 306 000 personer har skrivit siffran 12 på den jävla ankan och pommes frites. Eller bara, jag kan lösa huset. Ja, men det eller, är ju bara en imbecil som inte kan det.
Det kan också stå så här, svaret är 12 eller 11. Eller så alltså att de också garderar. Svaret är 12 eller 47.
Och så blir de lite osans med varandra. Men är du helt dum, Uwe? Har du inte ens gått ut high school? Det vet väl vem som helst att det blir 43. Det, och sen så ska ju folk typ börja mästra varandra i olika saker. Men vad är det här?
Nej,
alltså bilderna det är så kan jag helt köpa. För det är också så här, kan du... hitta, ja men det är ofta någon sån jävla blurrig bild. Ser du katten? Ja.
Den om ligger du ser katten där. Så är det 87% av din högra hjärnhalva som är aktiv. Och det är typiskt för...
Det är bara 3% som klarar det här. Och sen så är det alltid någon, om det är någon liten film, då är det den person som misslyckas. Man ska typ så här, ta 3 röda klossar och flytta från vänster
just
till höger.
Just
och den här, då flyttar den här interaktiva handen första klossen, andra klossen, tredje klossen, den bara tappar den på mitten. Nej, då folk klickar bara, men den ska ju till samma ställe. Ja. Man bara, men bubbis. Du måste göra någonting annat än att vara på internet.
Ja, men jag tänkte säga att det här säger ju förvisso en del om upphovsmännen som jag är övertygad om att det här.
Nej, men ja, men de är ju genier.
Ja, men det säger ju så mycket mer om alla som tar sig tiden att liksom interagera i de här trådarna.
Jag skulle säga... att upphovspersonerna är ju genier. De har ju fattat precis svagheterna i mänskligheten. De är så jävla dumma i sitt huvud. Så att vi kan lägga ut vilken skit som helst. Alltså du kan lägga ut en blå prick och röd prick och skriva så här. Bara ett geni kan se om den svart blåa pricken är till vänster. Och alla bara, vänster, jag såg det före dig. Men dumhuvan.
Är det det? Alltså att det kanske är så enkelt alltså att man ser det här och inser att det här kan vara en dealbreaker. Tillhör jag de 3% eller tillhör jag de 97%? Och jag ser direkt, jag måste ju vara supersmart.
Ja, helt otroligt. Och sen brukar det vara någon så här blurrad text, du vet. Och sen så är första tre bokstäverna i varje ord lite fetare.
Ja,
och
då blir det så här, just det.
Om du kan läsa det här lättare med det här, då har du en kombination av Asperger, syfilis och inte vet jag, akilleshäl. Man bara, fan vad fint att jag blev diagnostiserad samtidigt.
Men det sjukaste är ju ändå det här med änderna och pommes.
Ja, men har du inte sett dem?
Nej, jag missat det. Fan,
det är helt sjukt. Det är liksom, man får i början förutsättningarna. Det kan vara liksom en stövel är värt 2 och en bonde är värd 5. Och sen så är det då så här, bonde plus bonde är 10. Bonde plus stövel 12. Och sen på slutet så är det då så här, någon självklart. Men då har de ju smyger in en liten jävel. Han har typ en stövel i bakfickan som man inte ser. Och folk är så jävla peppade på att de ser det. Så de bara, åh, men han har den i bakfickan. Men släppt han jämt bordet.
Ja, men fan, det hade ju ändå funnits. Det hade ändå funnits någon slags logik i. Men exemplet med en and med en pytteliten pomfrit i munnen. Det är så dumt.
Det kanske säger mer om mig.
Ja, fast det är roligt.
Gud. Nu vill jag ha en t-shirt med en and med en pytteliten pomfrit i näsborren.
Ja,
kan inte någon rita det till mig?
Hur många pomfrit? Hur många?
Ja, det är också en sån här. Hur många hjärtan ser du? Och så är det typ ett hjärta, och hjärtat är ett hjärta, och så ett hjärta. Och folk bara, 73! Nej, det är 12! Nej, det är 45! Men för fan alltså!
Ja, men det är lika den här klänningen som cirkulerar och frågar, är den guldfärgad eller blå? Och alla måste, alltså det är uppenbart liksom ett visuellt fenomen som delar en befolkning i två grupper. Men ändå, den är blå! Den är guld! Nej, den är guld!
Det jag hävdar,
nej, den är blå!
Alltså, det här,
men alltså,
svaret på varför det är krig, svaret på varför vi håller på att utplåna planeten, svaret på varför vi inte kan lösa olika saker, alla dessa svar är samma sak. Gå ut på Facebook, titta i kommentarstråden på random sån här utmaning, och så tänker du, det här är människorna som röstar, som källsorterar. De sitter och skriker hur många stövlar som bonden har. Du kan inte ha en för hög förväntan på människor. Det är där vi är, Anna. Det är där vi är.
Det är
sluta tro så jävla högt om folk. Det är fan tur varje gång vi får till det lite grann.
Det här var en väldigt rolig rövhatt, Lena. Tack för den. Ja. Den gjorde min dag. Hörrni,
och jag har suttit här och gnidit mina ben mot den här jävla sängen. Ja. Så att jag tror att Oliver kommer få kämpa med ljudet den här veckan.
Det kommer han få göra. Men det kommer bli bra.
Det kommer
Hörrni,
bli bra.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Och ta hand om er.
Gör det.
Vi hörs om en vecka.
Hej då, hej då.
Hej då.
Podplay, en del av